Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är mycket som är nytt idag. Jag har aldrig suttit och poddat i Linköping tidigare.
En stad med anor som har en fin domkyrka. Och irriterande nog, inte dugg irriterande, men konstigt nog, bara så där 300 meter kanske norr om denna domkyrka så ligger en kyrka till, Sankt Lars, som inte är så stor men som ändå är en stor svensk kyrka. Kan du fatta det?
Ja, det är ju den kyrkan som man på något sätt uppmärksammar när man kommer som turist till Linköping. Man tänker inte på domkyrkan, det ligger liksom på utsidan på något sätt.
Ja, Sankt Lars ligger mer centralt naturligtvis. Men sen tycker jag Linköping har sumpat genom seklerna att ta vara på Stångån. Varje vattendrag eller varje vattenspegel eller varje tendens till sjö i någon stad försöker man ju exploatera, utnyttja, ha så fin, så trevlig, så mycket restauranger som möjligt, affärer som ligger där. Stången bara rinner förbi liksom på baksidan. Det är helt tråkigt.
Ja, men det är också lite Åbo-känsla, vi som har varit där.
Ja, men den ån rinner ju, det var ju en imponerande å, flod, vattendrag till att börja med. Den var ju något mer central.
Ja, alltså den börjar med att gå på utsidan och sen går den in i centrum på något sätt.
Ja.
Och sen så svänger den av. Ja. Och sen så har man ju så dumt gjort där att man har ju stängda broar. Det går liksom inte att ta sig förbi där med båt. De måste lyftas över broarna.
Ja, ja, ja.
Och det är ju lite halvdumt faktiskt.
Jo, men de där båtarna som ligger där, alltså restaurangliknande båtar, de ligger där för att de ligger bra.
Ja, men det finns också lite grann i Linköping längs Hamngatan till exempel.
Ja, ja. Okay.
Strandgatan.
Ja, jag ska inte hacka på Linköping. Det är bara att jag har naturlig fallenhet för Norrköping.
Mm. Och jag känner ju precis tvärtom.
Och Norrköping är ju bättre på alla sätt, det vet ju alla.
Ja, om man räknar baklänges så.
Och om man räknar i antal SM-guld i fotboll. Antal fotbollsproffs i Italien. Antal, ta vad du vill. Arbetarstaden Norrköping jämfört med residens, militär, landshövding, universitet och så vidare, Linköping.
Men de har inget hockeylag i SHL.
Det kan ju hända.
Så är det. Nej, men jag vet inte. Jag har alltid, för det första så höll jag på IFK Göteborg när jag var liten.
Varför det?
Därför att man gjorde det när man bodde och växte upp i Sörmland. Och det här var ju då slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och då började man titta på fotboll då, så var Göteborg de allra bästa. De spelade Champions League och de vann SM-guld på rad. Liksom, och, så att,
ja.
Och Norrköping var ju alltid tvåa då, tillsammans med Malmö på något sätt.
Ja, det kan ju hända. Men alltså, du borde ju så som varande Södertäljebo, åtminstone hållit på Hammarby.
Oh, herregud. Du jobbar närmare döden, vad du tror.
Ja, men det är lite grann som Korv-Ingvar. Alltså jag kan ju inte låta bli. Jag måste ju nämna Korv-Ingvar. Han hette Ingvar och han sålde korv i en portabel, lite sån här korv med hjul i Solna centrum i all sin tid. Han finns till och med avbildad som staty av Thomas Kvarsebo. Känns som jag har nämnt det här förut. Men Denne Korvingvar, där han nu står avbildad som staty, är död sedan länge. Hans tradition följs. Det finns en korvkiosk av lite mer permanent kaliber som heter Korvingvar. Han höll på Djurgården. Ja. Och alla i Solna visste om det där, men ingen ville säga det. För att alla tyckte om Korvingvar.
Ja.
Men det var så.
Så min bror har ju sedan han flyttade tillbaka från Ryssland alltid bott i de där krokarna.
Ja.
Och så när man var hälsade på honom, då hörde man ju från gamla Råsunda först och sen från Friends Arena när det är match liksom. Och de har liksom blivit AIK-are bara på grund av det.
Ja.
Vilket naturligtvis skär i varenda kroppsdel.
Allmänna idrottsklubben, ett av de äldsta i Sverige. De ska du nog inte hata mer än du behöver. Men det till, de börjar för övrigt i centrala Stockholm, Biblioteksgatan. Och sen flyttar de ut till Solna och där har de sen varit. Men det är en klubb med anor. 1893 gissade jag. Det är någonstans på 1890-talet. Så startade denna klubb. Det är ganska tidigt.
Jag skulle säga 1898 tror jag. För att jag tror att de tänkas. Firade något sånt där 100-årsjubileum då.
Kan nog tänkas.
1998 när de dessutom vann SM-guld vill jag minnas.
Och det var ju lämpligt.
Ja, men man satsade väl jättemycket i ålder också skulle jag tro.
Ja, ja, det är klart.
Sen har man ju då, är det 1897 Djurgården är från? Eller sånt
där. Du, AIK är äldre. Okay. AIK är äldre. Är jag rätt säker på. Men det här är Stockholms problem, så vi sitter i Linköping. Så det...
ja, precis. Det enda som liksom så här spontant kommer till mig när jag tänker på Linköping, det är att folk envisas med att säga Linköping.
Ja, det är lite krångligt eftersom de som bor i Lidköping borde ju kunna betona det för att slippa blandas ihop med Linköping. Men om jag har förstått västgötskan rätt så säger de Lidköping och får det på en egen liten dialektal taburett.
Inte, för det gör ju skötten också. Det i blir ju automatiskt EJ på något sätt. Så det blir Linköping och så blir Leiköping. Leiköping.
Det är inne på Tranås och Tranåstraktens naturliga östgötskhet. Vi säger ju Bale och så vidare. Vad fin den var. Och jag kom att höra, träffa och prata med ett mycket trevligt ungt par ifrån Jursla utanför Norrköping, Åby Jursla och Krokek. Så de var Norrköpingsbor fast i liksom förskingringen. Bodde i Stockholm, var tittare på en lägenhet i Stockholm. Naturligtvis jättedyr och jättefin. Och då säger makan i sammanhanget så här. När hon kommer in i köket, då skulle hon säga att åh, här var det stort och fint utrymme. Och då säger hon så här. Åh, vilket fin space. Nej, säger hennes man. Du kan väl vara sparsam med dialekter när du kommer bland folk. Space, det var alltså spis då på Jörslamålet. Men hon menar ju space, som i engelska space. Det finns space.
Uh-huh. Jag gillar Fredrik Lindström av en anledning att han har grottat ner sig i dialekter.
Ja.
Och haft ett antal program på SVT och sådär.
Och duktig på det.
Ja. Det finns till och med en bok. Vi som handlar på Citygross, men det finns säkert på andra affärer också. En bok av Fredrik Lindström där man kan trycka på knappar för att få höra de olika dialekterna.
Ja, häftigt.
Men den är så här svin, typ 400 spänn för en bok. Det vill man gärna inte betala.
Okej.
Men ja, jag tycker det är fascinerande med hur... Och jag som har bott i olika delar av landet, Västernorrland, Sörmland, Östergötland, Småland, älskar ju dialekterna. Jag tycker det är charmigt. Förutom när det kommer till Vetlanda, då känner jag att där går gränsen.
Nu vet du ju att jag är född i Vetlanda. Jag förstår att du tar upp... Nu kan jag inte annat än hålla med dig. När Lena Philipsson är på tv så går jag gärna och fyller på kaffe och sådär. Alltså hon är bra, jag gillar henne skarpt. Hon heter för övrigt Magdalena Philipsson. Philipsson med F. Inte med PH.
Vilket ingen, har blivit en signum.
Ja, det är ingen människa som vet det. Magdalena Philipsson. Klasskamrat med mina kusiner. Jo, hon är bra. Men hon har ju kvar sin Vetlanda-dialekt.
Ja.
Den kan man ju både ha.
Och har gjort sådana episka intervjuer som till och med mina barn som är födda på 10-talet liksom,
ja,
kan citera. William brukar citera ofta den här att hon syr sina egna kläder och sådana saker som hon sagt i Jakob Steg eller vad det var på 80-talet.
Ja, ja.
Så att, men hon är ju en ikon på alla sätt. Och det är ju samma sak med Carola och Eva Dahlgren och sådana här. Även fast man inte har levt under, barn, mina barn som inte har levt under hennes stortid, så är de ju ändå, ja, de känner till hela deras kataloger liksom.
Ja, alltså jag kan ju relatera till Sickan Karlsson som gjorde Pilsner-filmen på 30-talet. Mm. Inte för att jag var född då, men jag, man kan ju relatera till sånt som blir allmän egendom. Ernst Rolf på 20-talet, Karl Gerhard. Sen går, märkligt nog, så går svensk underhållningshistoria, eller om du så vill, revyhistoria, i decennier räknat. Det går alltså i 10-tal år. Det fanns en som heter Emil Norlander på 1910-talet. Han hade viss framgång med en revy som heter Den förgyllda lergöken. Sen kom Ernst Rolf på 20-talet. Kade Mumma på 30-talet, Erik Zetterström. Karl Gerhard på 40-talet, fast han förstår sig på 30-talet också. På Wramel 50-talet, Hasse och Tage 60-talet, Magnus och Brasse 70-talet. Sen kommer Macken på 80-talet, Killinggänget 90-talet. Sen så är det lite mer. För sen på 2000-talet så är det många fler gäng.
Ja, alltså någonstans går det där hand i hand med teknisk evolution också.
Ja, det gör det förstås.
Att det flyttar från teatrarna till, till nätet liksom. Och där, det finns ju hur många, nu är det ju JLC till exempel som gör mycket sådana här poddar och som har gjort musik och allt möjligt sådär. Så att det ser helt annorlunda ut. Men jag minns ju tillbaka till Hasse och Tage, Gösta Ekman och, jag var inte då så väldigt fascinerad av Magnus och Brasse liksom. Men det har ju kommit på senare tid. Jag har lyssnat jättemycket på deras grejer efter att de båda dog. Då var det så här nostalgi. Och sen har man ju de här Janne Loffe Karlsson och alla de här Göta kanalfilmerna har jag precis plöjt igenom för att för jag har varit mycket ute i bergslussar och sådär. Men det är en fantastisk miljö på något sätt.
Ja, miljön kan jag hålla med om.
Men alltså, även om det är ju liksom D-filmer, minst sagt. Men, men det är ju sådana ikoner som är med i de filmerna.
Ja, ja.
Så att på något sätt så kan man ha överseende med den avsaknaden av dramaturgi och sådana saker.
Ja.
Men det är lite som vi pratade om för något avsnitt sen om morden i Midsommar. Det är en sån här grej som man inte behöver tänka.
Ja,
man kan skratta åt små dumheter som man inte skulle skratta i ett större sällskap till.
Och sen är det, alltså jag är ingen vän av serier och absolut ingen vän av engelska serier. Och då förstår du att min fru är precis tvärtom. Hon älskar ju allt det där.
Ja, hon har god smak.
Men jag kan erkänna engelsk humor som ju då är finessrik. Och det är inte bara Monty Python och Good Old Days och inte bara alltså riktigt erkända finurligheter, utan jag hade en lektor i engelska, en fantastiskt trevlig kvinna från Skottland, vilket hördes något lite när hon pratade. Förtjusande duktig på alla sätt, och hon berättade vid något tillfälle under en föreläsning att hon hade varit hemma i Skottland, stått i kön på något snabbköp och sådär, och var det lite långsam kö, så att hon frågade lite vänligt mannen som står framför då, som eventuellt var färdig med sitt köp: "Are you finished?" "Dear, I'm finished a long time ago." Svarar han, och den engelska humorn där är omedelbar och gratis och alla har den och sådär.
Ja, sen kan man ju titta på svensk humor, kanske framförallt på 70-80-talet, att man blir väldigt influerad av Monty Python och den eran på något sätt. Titta ju på Papphammar, Gösta Ekman till exempel. Jag menar, det är ju pionjärer i slapstick-humor, och du faller ju för sånt. Ja, jag har ju inget som helst överseende.
Jo, men det, alltså då har du ju, när, om du tänker någonting så orimligt som att söka bidrag, offentligt, statligt eller kommunalt, offentligt bidrag för att utveckla en särskilt löjlig gångart, silly walk, när de där Monty Python-gubbarna gör den scenen och samtidigt blir serverad kaffe av Miss Two Lumps, alltså två bitar, två sockerbitar. Bara namnen är ju knasiga. Det är, vilken kultur som helst kan ju ta till sig knasigheten och idiotin över silly walk. Vad sjutton heter han? Jag kommer inte på namnet. Vad hette Monty Python-killarna? John Cleese, han är ju den som silly walkar allra värst där. Han är ju då den kommunala tjänstemannen som eventuellt ska dela ut bidrag till att utveckla. Och han den andra, den här sketchen med den döda papegojan. Ja, det kommer kanske. Det är ett ålderstecken, Tony, att jag inte kommer ihåg namn. Det är verkligen så.
Normalvärlden för oss andra. Det är säkert en av de vanligaste fel som man hittar bland människor, att de glömmer saker som inte är så viktiga.
Ja, men så namn är inte oviktigt. Och jag glömmer ju namn på mina elever och då får man ju försöka hålla en artig linje när man träffar dem på stan ett halvår senare eller två år senare och inte har en aning om vad de heter. Då blir det mycket allmän frågor.
Någonstans är det bra om man känner igen dem, men jag upplever situationer när folk kommer fram och pratar som att vi pratar varje dag och jag kan inte ens placera människan. Då skäms man lite grann.
Ja, ringer vidare.
Men namn kan jag tycka. Jag hade en lärare på folkhögskolan i Nyköping. Hon hette Margareta och kallade henne för Maggan. Då fick man direkt på pälsen. Och sa att, hon sa alltid: Herr Lappalainen, det är en mänsklig rättighet att få bli kallad det man är döpt.
Nu har hon fel där.
Ja, jo, visserligen. Men hon... Hon tillhörde den gamla skolan, hon var redan 70 då.
Jo, liksom. Jo. Men hon har fel rent teologiskt. Även om hon säger det på det sättet som de allra flesta skulle säga det. Hon är inte döpt till Margareta. Nej. När hon döptes av någon präst i Svenska kyrkan för länge sedan så sa prästen inte: jag döper dig till Margareta, Elisabeth, Ofelia. Utan då sa han så här: jag döper dig Margareta, Elisabeth och Ofelia i faderns och sonens och den helige. Man döps inte till någonting, man döps i den treenige gudens namn. Så är det.
Jag tror inte att hon tänkte...
Det tror inte jag heller, men det är en teologisk felaktighet.
Jag tror inte att någon annan i hela världen tänker, hade nappat på det. Men det är kul att Carl Gustav är i gammal god form, så att säga.
Jag bara noterar att hon i sin ilska där gjorde lite fel.
Ja, nej, men och på något sätt har hon ju rätt. Liksom. Känner man ingen människa och så kan man ju inte bara utgå ifrån att man kan kalla Margareta för Maggan eller Elisabeth för Bettan eller
nej,
eller Karl för Kalle. Liksom, utan...
Karl och Kalle, det kanske funkar, men Elisabeth och Bettan, det är lite väl privat.
Nej, men jag tror att Karl... De som blir döpta, kanske när man är barn, men när man blir äldre så är det nog kanske inte så kul att bli kallad Kalle, jag vet inte. Det är rätt opersonligt. Ja. Det är någon som undrar vad som låter, så det är våran kaffemaskin som rengör sig själv.
Jag trodde det var att du var lite hungrig, men oj, där smalde till. Ja. Det var inte Tony som lät alltså, utan det var kaffemaskinen.
Kaffemaskinen som...
Men du, alltså Karl och Kalle, vi har ju en son som heter Karl och vi har av någon anledning aldrig någonsin sagt Kalle. Och säger naturligtvis fortfarande inte Kalle till honom. Men då och då, vissa lärare, hans trumpetlärare och sådär, sa Kalle ibland. Och då hörde han inte på. Alltså, det kopplade inte i hans huvud att han skulle kunna heta Kalle. Mm. Så därför har han just aldrig hetat det och inte lyssnat till det eller så.
När vi är inne på ämnet dina barn, vilket vi berör ganska ofta. Och jag har en följdfråga på någonting som du pratade om för en stund sedan. Men vi tar det här först då. Att, vi spelade in en podcast för ett tag sedan, så mötte vi din son Erik.
Jaha.
Och det slog mig vilket fantastiskt vackert hår han har.
Det kan hända.
Även det är sådär så att man lägger märke till det, då är det bra.
Oj, oj, oj. Jag har inte ens tänkt på det.
Nej, men han är alltid snygg i håret. Liksom.
Ja, men du, han har en... Dels har han en snygg fru. Och så har han dessutom en estetiskt något profilerad fru. Jag höll på att säga krävande. Hon kan nog hålla honom lite snygg, det tror jag. Nog för att han nog, om han vore ungkar, borde... I någon tvåa någonstans så skulle han ändå ha det rent och fint och snyggt och själv vara redig och snyggt klädd och sådär, det tror jag. Långt ifrån vad hans pappa skulle i samma situation göra.
Nej, men om man tittar på dig och Carl så går det nästan inte att se att ni är släkt överhuvudtaget. Om man jämför med Erik. Erik är liksom välvårdad och ni kommer lite som ni är och sen är det bra så, tack.
Nu kan jag inte annat än hålla med dig dessvärre 200%. Det är så.
Min följdfråga angående dina barn. Vi pratade om musik och att mina barn ändå har snappat upp Dahlgren och Philipsson och allt vad det heter. Carola.
Ja.
De spelar någonting med dem så vet de vad det är. Vad har dina barn fått ärva för musik som inte tillhör deras generation?
Det är mycket märkligt att du säger det. För att jag har tänkt på det då och då. Nu gäller det egentligen bara mina två pojkar som jag kan svara för. De andra är lika musikaliska och möjligen lika musikaliskt intresserade. Alla spelar, mer eller mindre bra. Och gärna. Men pojkarna har en uppsjö av Bob Dylan-musik som jag inte har spelat. Som jag inte har försökt få dem intresserade av. Det har bara kommit. För att tala om Creedence Clearwater Revival. Eller John Fogerty ensam. Som jag heller inte har spelat. Men som de har tagit till sig. Så vid ett tillfälle när de gick i gymnasiet. Möjligen gymnasiet högstadiet. Så tog jag med dem till just Linköping. Där vi sitter. Och till Cloetta Center. Där John Fogerty hade en konsert. Och det var ju för min egen skull alltså. Men det gick de igång på något så var, de kände ju en varenda låt. Och det var en knockout-konsert. Det var det verkligen.
Erik känns ju inte som en foggade kille annars.
Jo, så det. Men han har en ganska bred musiksmak. Det var det verkligen. Och ja.
Vad tvingar du honom att trumpet, va?
Ja, alltså alla måste ju spela fiol. Jag har ju inte själv spelat fiol så att, jag vet inte varför de... var tvungna till det. Men det tillhör grundlagen i vårt hem. Och flickorna gick väl hyggligt an. De hatade ju fioleriet mer än mycket. Men det är ju mellanstadie och högstadie kapacitet på det omdömet. Men pojkarna vill ju inte spela sånt där kärringinstrument. Så att nej, ni får inte sluta. Men ni får möjligen spä ut det tråkiga med ett instrument till. Och då valde Erik trumpet. Och Carl han fick trumpet och därefter valthorn. Som då spädde ut det tråkiga något. Sen gjorde ju Erik militärtjänsten som trumpetare i Stockholm. Mm. Till och med funderade på att bli militärmusiker. Alltså anställd löjtnant. Innan han i sista sekunden faktiskt ändrade sig. Så, jo då, det är ju rätt.
Och blev kiropraktor eller något.
Ja, det är ju inte precis nästkort.
Nej.
Men nu är det så.
Ja, det är ju inte fiol och trumpet heller. Alltså, men det är klart att...
Men de kan det, och det var egentligen det jag ville ha. Jag ville ha alltså en maskinskriverskas muskelminne. Mm. Förr i världen när det fanns sekreterare, de som skrev maskin, de kunde ju skriva nästan sova. Alltså de skrev ju, de tittade åt ett håll och händerna gick och smattrade åt ett annat håll för att de behövde inte se på tangenterna. Det bara gick, så duktiga blev de. Och det där sitter i musklerna på något sätt. Muskelminne. Och en av människor vet ju att musklerna inte har en hjärna och därmed inte något minne. Men ändå kan man tala om muskelminne. Alla barnen kan spela fiol därför att det sitter i muskelminnet.
Ja.
De gör det inte ofta, de vill inte och allt det där, va? Men det spelar ingen roll. De
kan. Jag tror därför jag kan spela blockflöjt fortfarande.
Ja, ser det.
Och det var ju också under... hårt tvång. Men på den tiden, i alla fall på min skola, så var alla tvungna att spela blockflöjt.
Ja, varför inte?
Ja, steget till slavarbete är inte särskilt långt.
Du, nu är det inte särskilt stort slavarbete att lära sig att spela blockflöjt och enkla saker, lille katt och sånt där. Vad heter blockflöjt på engelska? Det heter inte flute, konstigt nog. Recorder. Inspelare. Om du översätter orient. Recorder. Det är blockflöjt på engelska. Visst är det knasigt?
Ja, det finns ju ingen logik alls.
Ingen som helst. Men det är så. Man kan tänka sig flute på ett eller annat sätt, men det är det inte.
Nej, det finns så många andra flöjter.
Jaha, så är det med det. Och vad var det vi var? Men alltså, Tony, du har aldrig haft något Carl Kalle, Elisabeth Betsy-namn?
Nej, alltså...
Inte Tona, Tonne?
Nej, det är många som har gjort något sorts så här... Conny var ju ett väldigt vanligt namn när jag växte upp. Ja. Då gick det kallade från att jag hette Tommy ett tag.
Ja, ja, ja.
Vilket också var ett gammalt namn som höll på att föråldras då. Med mycket äldre människor som sa så. Men sen har jag ju alltid fått slåss för att stava mitt namn med i och inte med
ja,
i.
Ja, ja, det är klart.
Nu har jag gett upp fullständigt.
Ja.
Till och med när jag lämnar fram mitt lägg och de ska skriva av det så skriver de y. Och då känner jag så här, det här är ju hopplöst. Det är ju ingen idé att slåss. Men däremot så har jag bytt efternamn nu från Lappalainen till Panda. Eftersom jag är gift mig då och valde att ta min hustrus namn. Det har varit en konstig övergång för mig.
Ja, det kan jag tro.
Senast idag när jag kom ett paket till vårt företag så sa de, Tony Panda. Då tänkte jag, en tusan idé. Sen tar det någon sekund när jag kopplar, ja, det är jag. Till och med postkillen tyckte att jag var lite så här...
Du, alltså, nu vet jag att det är ett indiskt namn och inte betyder panda som i kinesisk panda. Men det är det första man tänker på.
Mm.
Så du ger ut på djupt vatten när du byter namn till panda.
Mm. Nej, men jag gillar det. Jag gillar det. Och sen så finns det någon sorts lite tråkig historik och sådär med kaster och sådär i Indien. Och panda tillhör ju faktiskt präst.
Det är brahminkastet det.
Prästskapet liksom. Ja. Så där finns det väl någon sorts gemensam nämnare. Men framförallt så är det ju ett namn som har vandrat otroligt länge i hennes släkt.
Ja.
Och så här är det ju i Indien. Att tjejerna döps efter sina mammor och killarna döps efter sina pappor.
Ja, ja.
Och det betyder, eftersom hon är ensam flicka då,
ja,
så skulle det namnet, deras släktnamn dö ut liksom.
Ja, klart.
Så på det här sättet så får du leva vidare. Och min son heter ju fortfarande Lappalainen. Så på det sättet lever det vidare. För jag är också sista svängen av Lappalainen på vår sida. Då.
Ja, det är det med sant.
Så det var inte ett beslut som bara togs direkt så här över en kopp kaffe. Utan jag funderade rätt länge på hur vi skulle göra och så.
Ja.
Men sen så är det ju... Ja, jag vet inte om jag ska ta det här, men mitt namn är ju förknippat med rätt dåliga grejer.
Ja, alltså det är ju inte fråga om nystart för att du är densamme och allt det där, va? Och du kan inte radera bort ditt liv. Men ändå så är det en nystart.
Ja, jo men så är det. Men att få bort det här Lappalainen, det gör ju att framförallt där vi har sommarstugor uppe i Högkusten där folk känner till mig med Lappalainen.
Ja.
Så har jag redan märkt vilken skillnad det är att kunna hämta ut paket i namnet Panda och såna här saker.
Ja, ja.
Och när man har svarat på olika annonser och sådär. Det är ju jättetråkigt att jag har förstört det medan jag bodde där uppe och levde rövare för 15 år sedan. Men så är det ju och det får man ju ta på något sätt. Och det här är ett sätt att undvika den problematiken. Liksom.
Mm. Ganska praktiskt sätt för övrigt.
Ja, så att, och sen så har vi ett företag som också bygger på det namnet. Och det är ju väldigt enkelt att sälja in det namnet. Det
ska man ha. Ja, och det är lätt att komma ihåg. Det är mycket svårare att kunna komma ihåg Wahlström och Widstrand. Alltså bara säga Wahlström och Widstrand, det är mycket värre. Men Panda förlag, det är mycket enklare. Sen så har jag en liten personlig kopp till Panda. Men nu talar jag om djuret Panda. Inte för att jag tycker att de är vackraste djuren som finns eller sådär, även om de har varit svartlistade och rödlistade och ta vad du vill listade. De har säkert klarat sig bättre tack vare FN. Det tror jag. Och det finns i just Kina där panda finns naturligt i varierande antal och i varierande existens möjlighet att existera. Så har det kommit att bli en del av den kinesiska underjordiska kyrkans symboler. Barnböcker ges ut av den underjordiska kyrkan, fast då naturligtvis via USA. Det trycks och så där vidare. Och finns på kinesiska, på mandarinkinesiska och på engelska och på diverse språk. Dessa barnböcker, pekböcker, bilderböcker helt enkelt. Men som handlar om ur levande livet, missionärers upplevelser, nära döden, innan svärdet, innan bilan faller men hindras och sådär. Ändrade namn och ändrade städer och sådär för att man ska hålla allting så hemligt som möjligt. Men detta är taget ur verkligheten med då redigerad utgåva. Och det är pandan med som en symbol. Och eftersom jag sitter med styrelsen för en missionsorganisation som sysslar mycket med den underjordiska kyrkan i Kina, så ligger det mycket varmt om hjärtat.
Ni har verkligen ett ljus i öster.
Yes. Det är vad det handlar om. Sedan 1903, 117 år gammal.
Ja, för det är inne i en viss typ av respekt.
Ja, faktiskt.
Men vi är inne på Kina och...
Är vi det nu?
Ja. Kristenhet, så läste jag en väldigt obehaglig nyhet i veckan.
Mm-hmm.
Alltså att kinesiska myndigheter trakasserar kristna människor genom att slita bort deras
korstecken.
Ja, alltså korstecken och allting som har med kristen tro att göra.
Yes.
För att ersätta dem med kommunistiska ledares affischer.
Ja.
Alltså jag vet inte. Ibland känns det som att det bara är skoj och bus liksom. Men alltså på något sätt det här, man skulle vilja veta hur tankegångarna går i ett sånt beslut liksom.
Ja, alltså i en totalitet så, om jag tar något mindre aktuellt exempel, du kan ta 70-talets samtliga länder i Sydamerika, i stort sett samtliga, åtminstone 18 länder som har spanska som första språk eller som har spanska som officiellt språk. När det var juntor och militärdiktatur i var och varannan sydamerikansk stat, mer eller mindre militanta och hårda och mer eller mindre inte så noggranna med vilka de sätter i fängelse. Då är det, vad ger man sig på då? Ja, det är ju inte fotbollslagen man förbjuder. Det är ju inte söndagsskollärare. Det är ju inte ens folkskollärare och snälla fröknar som man förbjuder. Man förbjuder poeter. Man fängslar musiker. Man fängslar det som... Alltså hur många läser en poet och blir fullständigt förvandlad? Spelar ingen roll, för att de representerar nämligen det revolutionära i ordet. Pennan är mäktigare än svärdet, och så har det alltid varit. Likadant är det i Kina. Det är ju totalitet, så det förslår, även om det är en väldigt kapitalistisk totalitär stat med många miljardärer och sådär. Och Lamborghini och liknande bilar och minkpälsar och allt sånt där meningslöst. Så är det skrivna ordet och det, rätt sagt, det talade och det hörda ordet, det är det som man är rädd för. Om det så är i en liten dikt, för det som kan tolkas emot regeringen, inte 50 000 på en fotbollsläktare som skriker någonting ofördelaktigt om domaren eller någonting, utan en liten rad i en offentlig tidning. Det skrivna ordet och det talade ordet och det hörda ordet är alltid mäktigare än svärdet.
Det där får mig att tänka på när jag hungerstrejkade 2003 tillsammans med Svensk-Kubanska föreningen. Då hade vi såna här, ja, lägerbål på kvällarna.
Ja.
Och då kom det alltid dit någon sån latinamerikansk trubadur av något slag. Och de sjöng alltid texter av Victor Jara.
Ja.
chilenska poeterna, vis, vad säger man?
Ja, protestsångare.
Och berättade historien om honom då, om hur Pinochet personligen krävde att man skulle hugga händerna av Victor Jara så att han inte skulle kunna fortsätta spela gitarr och sjunga. Och han egentligen då torterades på det sättet i döds då liksom, inför en fullsatt stadion i Santiago i Chile. Det är en sån här stark historia som sitter kvar 17 år senare. Och tyvärr så finns det kanske inte lika brutalt, eller i alla fall inte lika öppet, så händer det där fortfarande när man bryter ner kristna människor för att liksom ta bort deras röst på något sätt.
Jag hör att jag drar lite på målet här.
Ja.
Jag vill inte förstöra din upplevelse eller din historia, men det ska jag göra ändå.
Gör det.
Jag hade en annan lektor i spanska, en kvinna från Chile. Hon hade varit, hon var gift med en svensk och därför hon kom till Sverige. Hon hade varit lektor även i Namibia av alla ställen och på Kuba. En vänstermänniska, den saken är klar. Och Sverige låg bra till just under Chile-diktaturen, för att Sverige ansågs vara det land som höll friheten högst. Och Harald Edelstam som var ambassadör, hela svenska ambassaden bakom sina höga murar var smäckfull av chilenare som ville ifrån Chile. Jag frågade henne om Victor Jara och om det som då alla svenskar på 70-talet visste, alla FNL, vänster och så där vidare svenskar, de höll ju Victor Jara väldigt högt. Och på VM-stadion i Santiago, i Chiles huvudstad, så föses han in och så hugger man av ena handen. Och därefter så hugger man av den andra handen, bara för att han inte ska kunna föra sina protestsånger vidare och sjunga och bli... Men nej, så var det inte alls hon. Men fotbollsstaden var rätt. Och Victor Jara, han var måttligt känd i Chile. Oerhört mycket mer känd i Europa än i Chile. Han var en utav dem, men bara en, som då protesterade mot militärdiktaturen efter Allende, som för övrigt skedde 9/11, bara en sån sak, den 11 september 1973. Han föstes in bland alla andra tusentals på fotbollsplanen och han sköts, punkt. Så det här andra är lite romantiskt tillägg, men det tar inte bort din poäng egentligen, men det tar bort
Men jag har hört så många olika varianter av det här. En av de här som var med och hungersäkade med oss, hennes man tillhörde liksom den chilenska militären, som valde att vända sig, alltså lämna militären. Ja. Och han säger sig med sina egna ögon och sett det här.
Jo, det är klart, men då var han en utav hur många tusen som helst. Det är inte stor sannolikhet att han återberättar. Nu, återberättar ju min föreläsares ord där. Mm. Men hon var tillräckligt mycket vänster för att själv ha kunnat ha lite... Jag ska inte ta det upp i din historia.
Jag tror inte att det är en omöjlighet att det du säger är sant. Men
du vill gärna ha kvar din...
Ja, det vill jag ju absolut. Ja. Men sen tänker jag att en person som då har varit med om och avrättat människor tills han till slut inte klarade av det längre. Ja,
det väger tungt.
Men jag tänker också att det kan finnas någon sorts... att han behöver romantisera det för att rättfärdiga och sådana saker. Faktiskt. Så jag törs inte skriva i sten att det är så.
Ja.
Men så jag visste inte om att han var mindre känd i Chile än vad han var i
Sverige
Europa.
Och i Västeuropa, men inte minst då i Sverige.
Ja.
Det skrevs sånger om honom. Så som, alltså Mikael Wiehe har gjort en fantastisk sång som jag har glömt bort namnet på. Men Ola Mandola sjunger om Victor Jara.
Mm. Ja, den heter väl just Victor Jara?
Ja, det gör den.
Och jag har faktiskt hört honom spela upp den. Efter den här hungerstrejken fick jag jobb på Latinamerikanska bokhandeln på Drottninggatan då.
Jaja.
Och då hade vi bland annat Frida Örn som har varit med och sjunger i All Aura och varit med i Melodifestivalen. Hon var där innan hon blev känd och spelade typ jazz och blues och sådana saker.
Jaja.
Och Mikael Wiehe var där också som under någon sån här kampanj ikväll. Ja. Så att han är ju högt respekterad av alla de här latinamerikanska föreningarna.
Ja, ja, ja.
Och där vid hungerstrejkar, vid Solidaritetens hus, där satt ju alla de här olika organisationerna.
Kan tro det.
Tillät oss att slå upp vårt tält där. Och
ja.
Det här var första året som det gjordes. Sen har det nog gjorts varje år någon sorts manifestation emot. Ja. Framförallt mot USA. Alla latinamerikaner hatar USA.
Ja, ja, ja.
I alla fall de som inte flydde dit liksom.
Ja, och sen finns det en annan liten bakvändhet i det där, för att Isabel Allende, som skriver då böcker som är läsvärda var och en, hon skriver från den här tiden för övrigt. Hon är liksom, det är från the horse's mouth, hon kan berätta saker. Hon skriver om när militären tar över och när Allende faller, inte för att han faller ifrån ett paradisiskt läge. Landet är alltså riktigt illa däran, inflationsmässigt, och ekonomin går på näsan och allt det där. Men hon skriver om hur man sände, om man kunde, så sände man sina barn till skolan förstås, men till den engelska skolan, för att de skulle få det engelska språket.
Ja.
Ja. Alltså hur underdog-perspektiv kan du få egentligen?
Ja, alltså jag... Det här är någonting, nu är jag tillbaka till Indien här, för att det här tänket har min kära fru också. Att våra barn ska gå i engelska skolan. Och det är någonting som hon har fått med sig från när hon bodde i Indien. Liksom.
Ja, ja.
Att man får bättre utbildning på engelska. Det är inte sant.
Inte här, men där kan jag tänka mig.
Ja, så att vi har haft en debatt och, jag lyckades vinna det. Jag övertygade henne om att de måste gå i en... Vi har en kristen skola alldeles bredvid oss.
Ja.
Och att de argumenten som jag hade för det vägde tyngre i hennes huvud också.
Ja.
Men jag tycker det är en märklig företeelse att man har den bilden att utbildning på engelska skulle vara bättre. När man är ett sånt välutbildat land som Sverige där man inte behöver lämna landet för att bli någonting. Liksom. Jag tycker det är väldigt märkligt.
Ja, det är det ju. Din dotter Isabella som är äldst, du vet, jag har ett särskilt litet förhållande till henne. Jag har ju håller henne i örat på något sätt. För ett par år sedan, när då ställde jag frågan, vad ska du läsa för språk i högstadiet? Vadå, språk? Då har jag ju inte ens i närheten av det. Jo, sa jag. När du kom till högstadiet ska du läsa, förutom engelska som alla måste läsa, då ska du läsa franska. Nej, ska jag inte alls. Okej, här ska du föra varför. Därför att franska, det läser bara de snyggaste tjejerna. Varpå hennes möjliga argument emot bara försvann som en liten rökpuff. Alltså, nu är det så.
För att vara rättvis så hade hon nog inga argument varför hon inte skulle läsa franska.
Men hon tog till sig detta mycket subjektiva och relativt ovetenskapliga argument.
Och sen när det kom till kritan, vad hände då, Carl Gustav?
Att hon valde spanska, menar du? Ja, men det har ju kanske mest med att göra med att jag inte har haft henne och hållit henne i örat sista året så mycket.
Nej, men däremot så har hon ju läst spanska ett år nu och ska ju då börja sjuan nu till hösten här och är i valt och kvalt om hon ska välja franska eller om hon ska välja spanska.
Ja, den spanskan hon har haft och tillgodogjort sig under ett år, den kan du lägga i en kaffekopp, mer är det inte. Och den franska hon i så fall skulle kunna tillägna sig, det är bara uppförsbacke. Men det är bara de snyggaste tjejerna som väljer franska.
Ja, men jag håller inte med det. Alltså, det är ingen uppförsbacke för henne att lära sig franska.
Nej, hon är rätt duktig.
Så det är jag inte orolig för. Men jag är däremot orolig för den spanskan som kommunal skola i en rätt välbärgad kommun presenterar. Man har en lärare som egentligen bara kan spanska.
Ja.
Hon är jätteduktig på spanska, men hon kan inte lära ut det till svenska elever.
Det är så.
Så att, och hon vill, hon, när hon valet väl skulle göras inför förra läsåret, så fick de inte ens chansen att välja franska eller någonting annat. För att det krockade med någon annan lektion de hade.
Ja,
och då var det bara spanskan kvar. Så att det var som inte något val. Vilket också är supermärkligt. För då blir det ju inte ett val längre. Utan då blir det ju så här, det här, du kan välja det här eller ingenting.
Eller inte alls. Ja, det minns jag nu. Men alltså det viktigaste för en språklärare i något främmande språk, det är att han eller hon kan svenska.
Ja.
Det är steg ett. För då kan de all undervegetation av associationer och allt annat. Mm. Ordvitsar, orimligheter. Men en som då undervisar franska och är fransman, han eller hon har ett handikapp som heter duga. Så är det faktiskt.
Jag valde ju franska när jag skulle börja sjuan. Men det var ju döfött från första dagen, för att jag hade en skånsk lärare. Och det var så hon lärde sig två språk.
Nu ska det inte vara så.
Nej, men det var så verkligen. Hans skånska var så otroligt grov.
Sluta.
Ställan, rest in peace. Men alltså, du var ingen bra franska lärare, så var det. Men jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till någonting som vi pratade om för en stund sedan.
Oj då.
Du pratade om Chile och vad som hände när Pinochet våldtog det landet och störtade Allende. Och nu kommer du gilla mig extra mycket, för nu tar jag oss tillbaka till Iran.
Oj.
Och 70-talet när Shahen blev avsatt.
Ja.
Och
januari 79.
Ja, under märkliga scener på något sätt. Men det går att se likheter i, för det händer under samma period, ungefär i samma...
Ja, det är samma decennium i alla fall.
Ja, det är väl 76 som det händer i Chile.
Nej, 73.
Ja, 73.
Allende. Ja, och sen så håller de på till 80 någonting när det blir demokrati i Sverige, men i alla fall.
Understödd av amerikanska...
Naturligtvis.
...styrkor. Mot att DEA får gå in och göra lite vad de vill.
Ja.
Det går att se ganska många likheter i hur man störtar de här båda. Alltså, man kan ju ha åsikter om vad som hände i Iran innan 79 också. Och det har ju du tagit upp flera gånger, att det var inte den bästa av världen då heller. Även var bättre än vad det har varit nu. Det går att se likheter mellan de två världsbilderna som existerade då och vad som sen hände. Att det blev väldigt auktoritärt, det vart väldigt uppstyrt, det vart väldigt kinesiskt på något sätt.
Nej, det blev väldigt muslimskt.
Ja, jo, men alltså själva, om man tittar på auktoriteten, så är det samma sätt som Kina har bedrivit sin diktatur också.
Ja, ja. Alltså all totalitet är konstigare än så är det inte. Och när det gäller islam så är den föreskriven i mer än hälften av alla suror, kapitel alltså. Och... Så det är inget konstigt att det blir ett totalitär stat utav shahens monarki. Och istället blir det den islamska republiken Iran. Det är följdriktigt. Inget att gnälla över. Man kan gnälla över att det är så. Men de gör inget fel. De som då styr och ställer med militära och polisiära medel. För det är det handlar om i Iran. Nu råkar de sitta på världens största plånbok, som är då den fjärde största oljereserven och den andra största gasreserven i världen. De där uppskattningarna de görs om då och då, men så här har det varit under åtminstone ett halvsekel. Så att Iran har kapital, fast i flytande form och nere i marken. Det hjälper ju inte dem just nu när inget fungerar. Förra på den vi gjorde så nämnde du att det var några explosioner. Och nu var det en till häromdagen. Det är märkligt. Och de där bränderna och explosionerna tär dels på funktionen av landet. Det tär på människors tålamod. Inte förtroende, för de har inget förtroende. De få, det handlar ju om tusentals du kan se på en demonstration och på fredagsbön och sådär i en jättemoské. Men de är ändå få jämfört med 82 miljoner människor. De flesta har inte förtroende för det islamska prästerskapet som styr och ställer. Det har de verkligen inte. Och nu har de ju ett parlament och de har valda ledamöter. Och av dessa är det då en försvarlig mängd kvinnor som är valda ledamöter i Irans parlament. En mycket vacker byggnad för övrigt. Fantastiskt vacker byggnad. Ritades på 60-talet och betalades av olja naturligtvis. Men det är... Nu är det nära så då. 2020 blir ett svårt år för Iran. Men det sa jag redan 2019.
Ja, om du inte redan var inne på det 2018.
Ja, jo. När det gäller Chile så har de inte några naturtillgångar. Och dessutom har de ju världens längsta land. Som en tandpetare som sticker ner där. Med en stor försvarad del av landet är ju bara berg. För att hela den där ryggen mot Argentina är ju bara omöjliga berg. Så att Chile har mycket emot sig. Men de har skolor. Det är det mest europeiska landet i Sydamerika. Och har alltid varit. Trots att det ligger liksom åt fel håll. Och är så litet och tunt och odont på alla sätt.
Är det tack vare relationen till Spanien?
Ja, alltså av alla länder utom då Brasilien, holländska Guayana, franska Guayana, engelska Guayana, engelska Honduras, har ju då Spanien som pappa eller mamma eller styrfar eller styrmor, vilket du vill. Så relationen till Spanien är ju självklar. Men Chile har lyckats bli mest likt Europa.
Ja, jag gillar Chile och framförallt Kuba.
Det är inte samma land precis.
Nej, men det finns en väldig relation de länderna emellan. På grund av vilka typer av politiska system man har haft och vilken typ av...
Ja.
Alltså många av dem som flydde från Chile flydde till Kuba.
Det kan jag tro.
Och man har haft vänskapliga relationer alltid, även när ingen ville ta i Kuba. Och Che Guevara till exempel, som var en stor hjälte på Kuba, kom ju från Argentina och gränsen där mellan Argentina och Chile. Och den filmatiseringen som är gjord om Che Guevara är just när han reser igenom Chile. Och han var ju läkare liksom.
Ja.
Och hjälpte folk på landsbygden och samlade folk till revolutionen. Liksom.
Apropå läkare så har Kuba märkligt nog en världsnivå på ögonkirurgi.
Ja.
Kan du tänka dig? De saknar nästan allting på Kuba. Men de är verkligen ledande när det gäller att operera ögon. Oftalmologi som det heter.
Nu har jag kommit till den här punkten när du ska säga någonting klokt.
Din dotter Isabella är lång och reslig och tonårsgänglig. Om du tänker dig någon kort, späd, 1,55 lång kvinna som står på gatan. Inte i akt och mening att sälja sina tjänster på samma gata. Inte alls. Hon står på gatan, räcker upp sin hand, fortfarande inte i akt och mening att sälja sina tjänster eller försöka få lift med någon. Inte alls. Hon räcker upp sin hand och stannar en lastbil, timmerbil med släp, någonting riktigt tungt. Som då stannar och efter honom ytterligare, alltså hon gör med blott sin uppräckta hand en trafikstockning på... Det tar inte 4 minuter. Så är det en 500 meter lång kö av bilar och lastbilar. Alltså den där lilla kvinnan, 1,55, jag tror det är gränsen för vad som är tillåtet. Hon är, som du förstår, polis. Och därmed kan hon stanna trafiken i kraft av sin uniform, sin polisbricka, i kraft av den samlade trafiklagstiftningen i Konungariket Sverige. Det började ju med att när bilarna kom, en eller två i varje stad, då fick man ju parkera vad man ville. Man fick åka full, alltså man fick vara onykter när man körde bil. Det fanns just inga regler, för det fanns ju inte några bilar att sätta regler utifrån. Och så blir det då trafiklagstiftning allt efter de olyckor som sker, och vänstertrafik på den tiden och så där vidare. Sen har det blivit den trafiklagstiftning vi har nu, som är innehållsrik och säkert mycket komplicerad och irriterande på alla sätt. Hon har inte bara hela den trafiklagstiftningen i sin uppräckta hand. Hon har dessutom hela domstolsväsendet bakom sig. Sina 1,55 centimeter, sin 155 centimeter långa kropp. Hon skulle ju inte kunna stanna en cykel som kom farande om hon inte var polis. Nu är det så. Inte bara i konungariket Sverige, så är det i Guds rike. Vi har i kraft av universums skapare, Gud i himlen, Jesu verk på Golgata, den heliga andes delaktighet i våra liv, samma kapacitet. Vi går ju inte kring och stoppar trafiken för att det är kul. Den här polisen, den här tänkta polisen, gör ju inte det för att hon tycker att det är kul, utan för att hon har en avsikt. Du och jag har en avsikt med våra kristna liv. Vi har en avsikt med den här podden. Och det är att visa på kraften i den uppräckta handen. För det är inte handen som är stark, men vad den representerar.